Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotexten är andra årgångens evangelietext från Matteus evangeliets 13 kapitel, verserna 44-46, som vi lyssnar till i Jesu namn. Jesus sa: himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla går han och säljer allt vad han äger och köper den. Ja, Herre, lär oss att hitta den skatten och den pärlan. Amen. Dagens tema är det viktigaste i livet. Predikotexten är två korta liknelser som Jesus berättar, möjligen i samma sammanhang då han berättar flera andra liknelser. Åtminstone är de hopsamlade i Matteus evangeliets 13 kapitel. Vissa andra liknelser ger han förklaring till, som till exempel liknelsen om ogräset och vetet i åkern. Men den här liknelsen, eller de här båda, ger han ingen förklaring till. Så vi får inte direkt veta av Jesus vad han avser. Och det är också så med liknelser att man ska vara mycket försiktig med att pressa dem, åtminstone ta ut detaljer som man försöker hitta förklaringar till. Det finns olika sätt att se på det här. Och jag ska rätt så långt följa en metod som Stefan Hedqvist, LBK-pastor i Norrköping, gav i sin predikan över samma text i fjol. Nämligen att låta trons analogi eller trons regel, regula fidei, kasta ljus över det här innehållet. Det innebär att vi frågar hur liknelsen passar in i den kristna tron som helhet. Vi söker alltså hela Bibelns, hela Jesu undervisning som sammanhang och frågar vad syftet med den här liknelsen kan tänkas vara. Samtidigt ska vi också hålla dagens ämne i minnet, det viktigaste i livet. Och det viktigaste som kan finnas i livet, det är att ha gemenskap med Jesus. Det är att leva på riktigt. För har vi gemenskap med honom har vi evigt liv och kommer inte under någon dom. Utan honom är vi hopplöst förlorade. Förlorade åt helvetet, djävulens rike. Det är en viktig fråga. Hur ska jag bli frälst? Hur ska jag finna den skatt som betyder evigt liv? Det är det viktigaste i livet, att vi hittar svaret på den frågan. Att vi hittar den stora skatten och den dyrbara pärlan. Den som hittar den här skatten i åkern, han säljer allt vad han äger för att sen kunna köpa den här åkern. Det måste alltså vara en oerhört värdefull skatt. Man kan också fundera lite kring den här etiken, hur moraliskt rätt det är av den här personen att hålla det hemligt det han har hittat. För det påminner ju lite det här om en antikvitetshandlare som ser någonting dyrbart på vinden i ett hus, och så bryr han inte sig om att säga till ägaren vad det där verkligen är värt, utan handlar det så där som annat skrot, och så säljer han det dyrt sen. Det där är ju inte riktigt moraliskt rätt, för det är ju den som äger det här som borde få inkomsten. Nu har man funderat en del just på det här också kring den här liknelsen, men det får vi glömma. Det är nämligen en sekundär fråga, den frågan lyfts inte alls fram i den här texten. Utan det som lyfts fram i den här texten, det är hur dyrbar den här skatten är. Det är poängen. Den är så enormt värdefull att den här mannen är villig att betala allt han äger för att komma över den. Samma sak gäller pärlan. Köpmannen, som är en specialist, han ser genast att den här pärlan är enormt värdefull. Han är också villig att satsa hela sin egendom, sin förmögenhet, på att få den här pärlan i sin ego. Jesus säger om de här båda, skatten och pärlan, himmelriket är likt. Och så säger han med sin jämförelse att himmelriket är så värdefullt att man gott kan sälja allt man äger, bara man får tillgång till evangeliet om syndarens frälsare. Det evangeliet är värt mer än allt annat. Vi kan tänka hur sångförfattarinnan Anna Ölander har framställt det. Om jag ägde allt men inte Jesus, vore livet värt att leva då? Jo, hon vet svaret. Om jag äger Jesus, endast Jesus, och i hela världen intet mer, och så äger jag dock alltid honom. Han som nog och över nog mig ger. Det som gör skatten och pärlan så dyrbar är att de kan ge vår själ frid. Vi har ett hopp om ett evigt liv tillsammans med Jesus i himlen. Nu behöver vi fråga oss, och jag vill fråga dig. Behöver du ett sådant hopp? Behöver du frid med Gud? Eller är det så att du har tillräckligt redan i den här världen som ger glädje, som ger väl behag? Är du en sån som många tycker sig vara idag, att man är fullt tillfredsställd med att ha hus, ett välbetalt jobb, en hel del utrustning, modern utrustning? Kanske det till sist inte är så många som är nöjda med det. För vi har en benägenhet att alltid önska oss lite till. Lite mer vill vi ha. Förnöjsamhet är en bristvara idag. Istället jagar vi efter mer, 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 lite till och lite till. Men vet du att du när som helst kan bli utan allt det här? Och nu tänker jag inte på det som är så aktuellt i dessa dagar. Det finns både olyckskorpar och mer realistiska spåmän som profeterar att det kommer börskrasch. Det kan bli mycket, mycket svårt. Och då kan vi mista det vi har. Det kan hända att egendom, förmögenhet, aktiebrev är värdelösa på väldigt kort tid. Men det här är inte ändå det jag vill efterlysa. Utan jag tänker framförallt på att Jesus när som helst kan komma, kalla oss bort från det här jordelivet. Så som han berättar om den rike bonden, som var så nöjd med sin tillvaro, som samlade i lador och var tvungen att bygga upp större lador. Och så sa han till sig själv: min själ, du har samlat mycket, har all möjlighet att ta det lugnt, njuta av livet. Men Gud sa till honom: du dåre, den här natten ska din själ utkrävas av dig. Det är djupt oroande att se på tendensen att jaga efter rikedom och ett yttre välbefinnande i vårt kära fosterland idag. Vi behöver inte gå långt. Jag tror att vi var och en har på något sätt gripits av den här smittan. Våra tankar går lätt i strejkar och andra stridsåtgärder för att själv få det bättre. Men smittan går djupare än så. Jag tänker på ursynden i oss. Det som är själva grogrunden för det vi gör. Att vi är lagda för att främst tänka på oss själva. Vi fokuserar på oss. Vi är inkrökta i oss själva, för att låna ett uttryck av Martin Luther. Vi ser inte längre än till vår egen näsa. Men nu säger du kanske, det finns ju en del idealistiskt tänkande människor som verkligen månar om att andra och efter våra efterkommande, våra barn, ska få ärva en jord som det går att leva på. Som är osjälviska och försöker fördela jordens egendomar och tillgångar rättvist. Jo visst, det finns mycket gott hos människor. Det är många människor som drivs av godhet i sina strävanden. Redan på 1970-talet fanns en rörelse som hette Framtiden i våra händer. Och den rörelsen strävade efter att försöka förbättra jorden, klimat, natur, framförallt vad det är miljön, naturresurserna, så att det ska räcka till också för kommande tider. Men där fanns samma problem, samma grundproblem. Betoningen på ordet våra. Framtiden i våra händer. För där har man inte observerat det som vi vet att en sångförfattare har kunnat uttrycka så bra. Min framtid är lagd i hans händer som jorden och himmelen styr. Min framtid är lagd i hans händer. Det är fåfängt att möda oss om inte Gud ger välsignelsen. Visst är det bra att tänka på miljöfrågor. Det kan verka hur kristligt och osjälviskt som helst att tänka på hur nästa generation ska få det. Istället för att själviskt suga ut resurserna ur jorden för vår egen del. Men också det är kortsiktigt. För det gäller bara tillvaron här på jorden. Det har inget värde för evigheten. Vi vet av Guds ord att hur vi än försöker rädda planeten så ska den brinna upp. Det kommer en dag när den inte längre finns. Men det här betyder ju inte att vi inte ska göra allt vad vi kan för att sköta om jorden. För det uppdraget fick ju människorna redan i skapelsen. Att råda över skapelsen, att ansvara för skapelsen. Och det har vi ju gruvligt missat. Väldigt mycket. Det är därför som det är som det är. Men det här är sekundärt. Om vi bara jagar efter det materiella goda, det må sedan vara skatter eller pärlor eller aktieportföljer eller dyrbara hus, eller att skapa en så fullkomlig värld som möjligt, så ska vi ändå en dag stå där utan allt detta. Då har vi ingenting annat. Då har vi inget kvar, då har vi förlorat vår själ. För när Gud kallar oss genom döden tar vi ingenting med oss. När Jesus kommer tillbaka ska det inte finnas någon materiell egendom. Det måste då till en annan, ett annat värde. Det finns en trygghet, en plats som aldrig kommer att gå under. Den som är hos Jesus har den fullständiga tryggheten. Att vara innesluten i hans rättfärdighet. Att ha hans förlåtelse som kyler det som vi ser hos oss som ont, som själviskt. Hans ord och löfte håller. Han har ju sagt, om en bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika ifrån er. Och han säger också att himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Därför är evangeliet så dyrbart. Därför är det så viktigt att hitta den skatten, den pärlan. Vi ska anknyta till ett uttryck som Jesus använder i Matteus 10:39. Han säger så här, den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Han säger det på ett ännu radikalare sätt i Johannes evangeliets 12 kapitel. Den som älskar sitt liv förlorar det. Och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Hur kan man säga att man ska hata sitt liv i den här världen? Måste vi då bli eremiter? Gå i kloster? Pina oss med piskor och olika sätt som munkar har gjort i olika tider? Bli fakirer eller asketer? Leva i celibat? Ja, det är många saker som folk har hittat på för att behaga Gud, för att få evigt liv. Är det det som det betyder att hata sitt liv i denna världen? Att försöka komma så långt bort som möjligt från det glada livet? Nej, allt sånt blir bara en självvald gudstjänst om vi gör det för att finna nåd inför Gud. En självvald gudstjänst är en sån sak som vi själva tänker ut för att göra Gud vänlig mot oss. Den har inget värde, tvärtom. Den är fördömlig. Den kan nämligen aldrig bli ren från vår synd. Så snart det finns en synd med, så är den vår strävan förbannad. Till och med våra bästa gärningar är fördömliga. Därför går det inte så att vi själva börjar ordna vårt liv så att vi ska hata det eller mista det för Jesus skull. Genom det vi tänker ut. Det som det handlar om är frukterna av att ha lärt känna Jesus och kommit till honom för att få liv genom honom. Då börjar vi se att vi själva är genomsyrade av det onda. Vi ser att det inte bor något gott i oss. Vi är fyllda av köttets begärelser som strävar bort från Guds rike. Den människa som inte har någon lust att höra Guds undervisning har inget bekymmer med det där. Då gläder man sig åt allt vad som finns i detta livet och njuter av det och uppmanar andra att njuta så länge man lever. Man går så gärna den väg som köttet anvisar. Men som på nyttfödda kristna gör vi inte så, därför att vi inte mår bra i det tillståndet. Vi ser att i vårt kött så finns det någonting som strävar emot det som är det dyrbaraste. Vi ser att vi har en natur som vill ta ifrån oss Guds välsignelser och skilja oss från vår kära frälsare. Och därför hatar vi det där onda som finns i oss. Vår onda natur, vårt kött. Lägg märke till att Jesus uttryckte det så här. Den som hatar sitt liv i den här världen. En kristen hatar inte sitt liv tillsammans med Jesus. Det är något som ger glädje och frid. Då vi har en meningsfull uppgift i Guds rike vill vi gärna fortsätta med det. För att medverka till att våra bröder, systrar, vänner och arbetskamrater också ska få del av skatten och pärlan, komma in i Guds rike. Det är ett liv i anden. Det var därför också som Paulus skriver en gång att han dras åt båda hållen. Han skulle gärna bryta upp och vara hos Kristus. Men å andra sidan så vill han också vara här på jorden för att kunna tjäna. För det är hans uppgift. Det där att vara här för att tjäna, det är andens liv. Men han skulle gärna bryta upp från syndakroppen, lämna den. För den plågar honom. Livet i den här världen, det är ett liv i gemenskap med det som strävar bort från Jesus. Och det hatar en kristen. Det är därför det står så här i psalm 1. Salig är den som inte följer i det ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. För en världsmänniska verkar det helt befängt att någon skulle önska begrunda Guds lag dag och natt. Det verkar ju snarare vara ett självplågeri. Någonting som tar bort möjligheterna till glädjen i världen. För världsmänniskan verkar det vara en dårskap att ge evangeliet värde och köpa det på bekostnad av allt det som finns i världen. Världens rikedomar. Glädjen i tillvaro. Men för Guds barn är det en glädje, ja, i själva verket den enda sanna glädjen i tillvaro. Därför vill ett Guds barn inte följa de ogudaktigas råd. Därför vill hon inte gå på syndares väg och inte sitta tillsammans med bespottare. Det går inte att ha båda delarna. Även om vi är en dubbel natur, så att vi dels känner en dragning, så där, det där ska vara roligt, det där vill jag göra. Men ändå, den nya människan strävar bort därifrån. Det går inte att fästa sitt hjärta vid världen och leva som slav under den. Och samtidigt mena att man lever ett liv i Jesu efterföljelse. Det är därför som köpmannen säljer allt vad han äger. För att få äga den dyrbara pärlan. Det är därför som mannen som hittar skatten i åkern säljer allt vad han har. För att få den här skatten. Det finns två olika sätt att upptäcka den här skatten. Märker vi av de här två olika liknelserna. Mannen som går runt på åkern verkar inte alls att vara på skattjakt. Kanske han plöjer en annan sin husbondes åker. Eller vi vet inte hur han kommer över den där skatten eller vet att den finns där. Han råkar på en skatt som ändrar hans liv. Det blir en vändpunkt i hans liv. Det finns bibliska exempel också på sådana människor som har fått sitt liv förändrade på en gång. Tänk på fångvaktaren i Filippi. Han hade knappast anat när han la Paulus och Silas i fotstocken en dag på sitt jobb att den kvällen, den natten skulle förändra hans liv. Han hade minsann inte kunnat förvänta sig att innan morgonen gryr så kommer han och hela hans husfolk att jubla av glädje över att de har fått förlåtelse, frid med Gud. De fick skatter. De 3000 som blev döpta i Jerusalem på den första pingstdagen så hade knappast heller, ja säkert inte heller, gjort några planer om hur de skulle bli kristna. Det var så att de hörde Guds ord. Innan kvällen kom var de döpta och ägare till en skatt som gjorde dem lyckliga. Överlyckliga. Ingen av de här hade betalat det pris som skatten kostade. De hade inte samlat ihop sin förmögenhet på ett jordiskt sätt och betalat för att få det där. Det priset hade Jesus betalat för dem i deras ställe. Det var när de fick höra om hans betalning, när de fick undervisningen som episteltexten talar om. Det var genom ordet som kom till dem som deras tro väcktes. Det högg till i hjärtat när de hörde lagens ord. När Petrus sa, det är ni som har korsfäst Jesus. Och så frågade de, vad ska vi göra? Och så fick de höra att de ska låta döpa sig. De ska ta det som Jesus har gjort. Låta iklä sig den rättfärdighet som han har förvärvat. Det är deras hopp och deras räddning. Det var deras skatt. De fick alltså med andens undervisning veta att deras synder som hade förorsakat Jesu död och som borde i sig själv ha förorsakat den förtappelse, de synderna var borttagna av Jesus på korset. Att deras jätteskuld var utstruken. Tänk att du och jag också har del i samma stora skatt. Köpmannen. Han är en yrkesman som systematiskt söker efter dyrbara pärlor. Han vet vad han söker efter. Han kan kanske jämföras med en som går och söker efter vägen till himlen. Han försöker med sina fastor, almosor, böner, ja vad man nu än har, meditationer, hitta en väg att bli sådan som Gud vill att han ska bli. Han inser att Gud med all rätt är vred på honom för hans synder. Och så söker han blidka Gud genom att vandra en väg som han tror ska leda fram till att Gud tar emot honom vid himlaporten. Men han hittar ingen väg. Han söker och han söker. Men en dag får han veta att det finns en väg som redan är färdigt beredd. Som är öppnat till himlen genom Jesu blod som rann för världen på korset. då är han beredd att lämna bort allt sitt eget. Allt det han har sysslat med, det säljer han. Alla sina egna försök att vinna Guds välbehag, det säljer han bort. För att istället vinna den pärla som betyder evigt liv och salighet. Oberoende av om du först idag har ägnat en tanke åt att vinna den himmelska skatten. Eller om du likt köpmannen har jagat efter samvetsro under en lång tid. Så ska du veta att Jesus har vunnit den stora skatten för dig. Du får tillsammans med mig och andra syndare bekänna med Luther i förklaringen till andra trosartikeln. Han har förlossat, förvärvat och vunnit mig, förlorade och fördömda människa från alla synder, från döden och djävulens våld. Inte med guld eller silver, utan med sitt heliga, dyra blod och sin oskyldiga pina och död. För att jag ska vara hans egen, leva under honom i hans rike, tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet. Liksom han har uppstått från de döda, lever och regerar i evighet. Detta är visst och sant. Det här är en fantastisk undervisning om skatten och pärlan. Då får vi också säga med Asaf i psalm 73. Vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Amen. Vi ber. Kära himmelske far, tack för din stora kärlek som gjorde att du sände din son för att ta straffet. För att vi skulle få vara dina i tid och evighet. Kära Jesus, du som kom till jorden för att ta på dig vår synd. Och ge oss din rättfärdighet och all din himmelska välsignelse. Hjälp oss att hålla fast vid dig. Hjälp oss också att gå ut till andra och berätta för dem om skatten. Amen.